Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av En kvart i veckan, podcasten till för dig som lyssnar. På allmän begäran så har vi tillbaka en gammal gäst i programmet, nämligen trafikexperten. Det är nämligen så här att, det vet inte du, men det är ett av de mest populära avsnitten som En kvart i veckan har gjort. Det är nämligen avsnitt om högertrafik. Högertrafikens införande den 3 september 1967. Ja. Där har vi det.
3 september.
Ja, och då tänker jag lite så här att eftersom det är så populärt då med trafik och säkerhet, att det har blivit så ett varmt ämne, så kan vi prata med en som var med på den tiden, vilket du var. Och inte nog med det, du kan mycket om trafik och har erfarenhet om trafik och liknande situationer. För att du har tydligen började en gång på 70-talet som, vad hette det allra först?
Ja, jag tackar för inbjudan först och främst. Och så vill jag säga att ja, i folkmun så säger man ju då bilskollärare.
Ja.
Trafiklärare, det är ett lite snyggare begrepp. Ännu snyggare är när man säger trafikpedagog.
Oj.
Men om vi talar om bilskollärare som är folkmun och allmänt känt. Så jo, jag började där i min karriär då i trafikjobb. Med att gå en kurs för att bli trafikinspektör. Fel, bilinspektör.
Bilinspektör, inte körinspektör.
Körinspektör, ja. Det här får du klippa bort.
Nej, det blir bra.
Ja, just det. Bilinspektör.
Jag kan ju säga så här till att börja med. Välkommen till En kvart i veckan. Hur känns det att vara här? Lite nervöst förstår jag. Lite otrevligt och en mikrofon uppkörd i näsan. Men det går ju bra det också.
Ja.
Så nu tar vi det lugnt.
Ja.
Jo, du började vilket år?
När jag började som då bilskollärare, som vi sa i folkmun.
Du har hållit dessutom inte ett föredrag för 300 personer. Det är du och jag som sitter och lyssnar när sitter i mikrofonen. Så vi kan ta lite lugnt.
Ja.
Det är professionalism här. Observera, kära lyssnare, det här som kallas för pedagogisk utbildning. Helt plötsligt kom pedagogen fram här.
Ja.
Man ska tala till den som lyssnar. Man ska inte vända ryggen till. Man ska prata artikulerat och tydligt samt långsamt.
Och man vill ju gärna gå in på djupet och förklara så att alla förstår.
Ja.
Det var ju så här på den tiden jag började i branschen som bilskollärare. Vilket var 1971.
71?
71. Då började jag med att utbilda mig som bilskollärare.
I Stockholm?
I Stockholm. Men det hette ju inte egentligen lärare, utan det hette instruktör. Man instruerade då en nybliven bilförare i att köra bilen, framföra en bil. Vilket gjorde att man var ute på fältet i en bil och där instruerade från start, från nybörjare till utbildad bilförare.
Jag kan ju ställa lite följdfrågor här om några dagar, så får du tänka på lite annat under tiden. Det är nämligen så att jag undrar, hur gammal behövde man vara för att börja övningsköra med bil 1971?
Det var 18 år.
Du skulle ha fyllt 18 år, och samma dag du fyllde 18 år, då fick du åka ut och övningsköra.
Då fick man börja.
Antagligen privat eller i en skola.
Absolut, och som en privatist då behövde man inget speciellt överhuvudtaget, utan att det var en lärare bredvid som hade körkort och haft minst i 4 år tror jag det var. Men inga skyltar på bilen och inga papper på något sätt, utan att det var bara att sätta sig i bilen med en erfaren bilförare och ut och köra. Men i en trafikskola då krävdes lite mer att läraren skulle ha genomgått en utbildning för att bli trafikinspektör. Instruktör. Trafikinstruktör heter det, ja.
Och det var en så kallad praktisk utbildare.
Det var en ren praktisk utbildning, ja.
Så du hade ingenting med teori att göra?
Nej.
Till en början?
Ja, inte annat än en ren allmän generell teori där man fick lära sig vad som i stort sett gällde för att vara i. Det handlade inte om regler. Och då satt man med en behörig trafikinstruktör och fick prova på det här med att sitta i baksätet, sitta i framsätet och instruera då elever till att
köra bil.
Köra bil, kort och gott, ja.
Börja med enklaste småsakerna till att till slut då vara redo för en uppkörning.
Så småningom nådde man det målet, ja, att nu är eleven färdig för att göra ett körkortsprov, vilket då skedde inför myndigheten. Och innan man kom så långt att man fick sitta ensam i bilen och instruera då
en eleverna,
då hade man en person ifrån myndigheten som satt i baksätet och lyssnade och tittade hur man instruerade då en elev i olika moment. Exempelvis parkering, start i backe och andra moment. Tyckte den här mannen, kvinnan från myndigheterna att man gjorde ett bra jobb, ja då fick man ett godkännande och därmed blev man
körinstruktör.
Ja, då var man en
instruktör. Då fick du vara praktisk utbildare som de säger idag.
Ja, precis, precis.
Och när du hade jobbat som det som ett tag så kunde du få välja att om du ville bli teoretisk utbildare.
Det kom lite senare. Det kom, jag skulle vilja säga runt 73. 1973 så införde myndigheten, staten, att det ska inte finnas instruktör utan det ska finnas lärare. Och läraren, bilskolläraren, ska kunna instruera i bil och i teorisal.
Så att 1973 så var det bilskollärare?
Ja, det är riktigt. Dessförinnan fanns det både trafiklärare och trafikinstruktörer.
Så att du kunde egentligen jobba som instruktör bara?
Ja, fram till 1973.
Ja, till 1973. Ja, men, det var ju intressant. Och sen efter det så skulle man kunna alltihop. Då var det fortfarande att myndighet gick in och godkände dig som lärare eller bilskollärare.
Ja.
Om du kan praktiskt och teoretiskt lära ut.
När man var instruktör då så var man tvungen därefter för att bli trafiklärare och kunna vara kvar i branschen. Tvungen att gå igenom ett antal veckor teoretisk utbildning.
Ja. Det är verkligen en rigorös kontroll på det hela.
Absolut.
Eller vad då kan vi säga, med tanke på att det var ju nytt då 1973 att de tog igenom allt det här och att alla skulle kunna allt och så vidare.
Oh ja.
Men ja. Så då var du 1971 så var du en
instruktör
och sen 1973 så var du lärare.
Ja, så var det.
Så var det. Och du jobbade i Stockholm.
Ja, jag började som instruktör i Stockholm vid en trafikskola som heter Sankt Eriks trafikskola.
Och det är lite halvintressant med Sankt Eriks trafikskola, för det jag förstår, den finns fortfarande kvar. Fast ja, kanske inte det dåvarande form, utan men det är namnet finns kvar.
Jag vågar inte svara på det.
Jag vet, för att den låg i Fridhemsplan.
Den låg i Fridhemsplan, där arbetade jag.
Och där tror jag den fortfarande ligger någonting sånt som heter Sankt Eriks trafikskola. Men det intressanta är att, som jag har förstått, det kommer vi fram till lite senare. Vi ska nämligen spela in två avsnitt, det är nämligen ett långt ämne här. Det finns mycket att säga. Men det är väldigt många som har börjat i Sankt Eriks trafikskola som har gått vidare till myndigheten.
Oh ja.
För att få ett körkort som vanlig människa så måste du då antingen köra privat med någon som kan köra, alternativt så går du en skola. Och går du en skola och privat, då måste du prestera, alltså du måste bli godkänd för att få ett körkort. Och de som godkänner dig för ett körkort är nu också en myndighet, en myndighetsperson som kontrollerar. En form av, du gör ett prov, ett så kallat körprov. Och teoretiskt prov.
Ja, idag så är det någonting, vi säger då, Transportstyrelsen som anordnar det. Tidigare så var det Statens trafiksäkerhetsverk som sedermera blev bara Trafiksäkerhetsverket. Därefter Vägverket och nu då
Trafikverket.
Trafikverket?
Ja, du sa Transportstyrelsen.
All right.
Trafikverket. Ja, det spelar ingen roll. Men det är alltså en oberoende myndighet eller vad man ska säga, som kontrollerar och godkänner att du är säker och åker ut på vägarna. Och från Sankt Eriks trafikskola var det väldigt många som gick vidare till den myndigheten.
Det var det.
För det var, Sankt Eriks trafikskola var då en väldigt stor trafikskola.
Jag skulle vilja säga att det var nog den största trafikskolan i Stockholm.
Så pass.
På den tiden,
1971-73 där.
Ja.
Hur länge jobbade du där? 71
till 73. Det var säkert två månader på sin höjd.
2 månader?
Ja, det blev inte mer av.
Nej. Nej, vart schism?
Ja, det kan man nog säga. Det var ju på det viset att när man kom då på måndag morgonen och skulle ta sin första elev, så skulle eleven efter avslutad lektion betala för lektionen. Och förhoppningsvis hade de då kontanta medel.
Ja, det fanns inga kreditkort och
sånt. Nej,
det
fanns inga
kontanter eller checkar.
Nej, utan det var betalning med kontanta medel. Och själva kontoret öppnade inte från senare på dagen. Trafikskolan öppnar som regel klockan 7 på morgonen. Och när man hade åkt med 2-3 elever så hade man ju naturligtvis själv personligen ingen växelkassa. Vilket i sin tur då gav i handen att man kunde inte ta betalt i och med att man inte kunde växla. Och de som fick betalt, de fick ett kvitto. Och de där kvittorna, de gav man till eleverna efter betalning. Vilket gjorde i hand att när man inte hade någon växel, då hade man ett antal lösa kvitton i sin hand. Och chefen då, när chefen kom till arbetsplatsen, så ville ju då han att man skulle redovisa morgonens betalningar. För min del, när jag jobbar här nu, så kommer chefen fram till mig och ber att få kvitton. Jag hade inga kvitton att betala för att det var inte elever som hade kunnat betala för sig. Utan jag hade tomma kuponger. Och jag fick en reprimand som gav i handen att jag blev lite
stött,
inställd och stött och trampa på tårna. Så att den här kvittohögen jag hade, som var kanske bortemot en 25 blad kuponger, de skickade handlöst i hans bröst, chefens bröst, som singlade ner som snöflingor på golvet.
Ja. Och det var din sista arbetsdag där?
Det var min sista arbetsdag där. Han tyckte inte att jag hade i den trafikskolan att göra. Jag kan återkomma till det i ett annat sammanhang senare kanske. Men just nu så fick jag gå därifrån.
Ja, nu ser jag här att trots att det är 1971-72 där någonstans, så ligger det fortfarande och pyr under lagen här.
Ja, det var en väldigt obehaglig stund på morgonen, måndag morgonen där, när jag fick inte tillfälle och förståelse för att jag inte kunde växla. Jag var ju ingen kassör på något vis och hade alltså ingen växelkassa i hand. Utan det var mina privata pengar jag skulle växla. De räckte inte till. Så var det.
Ja, vi kan ta något annat. Du gick ju självklart vidare till andra skolor och så också. Men jag tänkte ställa en liten sån här populär fråga som alla då tänker på. Det är ju, jag vet att det har hänt massa grejer, såna här dråpliga saker och situationer, men jag tänkte ställa frågan, man vet oftast när körläraren eller läraren säger kör rakt fram i rondellen. Ja. Har det hänt att de har då kört rakt fram i rondellen?
Ja, det har hänt många saker. Jag tycker vi kan börja med just Sankt Eriks trafikskola. Där jag började då.
2 månader jobbade du där?
Ja, det var 2 månader på sin höjd, 2 månader. Så det var ju där jag började då min utbildning då, och även inlärning som trafikinstruktör. En dag vi hade våra bilar stående då strax utanför trafikskolan vid Fridhemsplan. En liten bit ifrån Hantverkargatan. Och där kom ju då eleverna gående och bokade sin tid och ville ha sin körtid och fick det. Då var ju eleverna inne i kontoret och beställde sin körtid och betalade för sin körtid och blev avtalade ut och sätta sig vid sin bil som de hade framför skolan. Trafikläraren i sin tur, han var ju nere i en liten källarkontor där och drack sitt morgonkaffe. När eleven sen hade satt sig vid bilen där, så var det flera andra elever som också skulle köra, så att även de eleverna blev ombedda att gå ut i sina respektive bilar.
Det var alltså bilskolan hade egna bilar som både lärare och elever fick gå och använda?
Ja, vi i trafikskolan hade väl bortemot en säkert 8-10 bilar.
Som stod parkerade
då mellan rasterna då. Och här vid ett tillfälle så var det en elev som gick och satte sig vid sin bil. Vid ratten förstås, för han skulle ut och köra sin lektion. Och sen kom en annan elev som också ska börja sin lektion. Och går ut i samma bil och sätter sig på passagerarplatsen. Och båda eleverna känner inte varandra, utan de sitter och tittar på varandra. Och så säger ena eleven: ja, ska vi ta och åka iväg då? Ja, det gör vi. Så två elever åkte iväg i den här övningsbilen, varav trafikläraren som kom upp på gatan och skulle titta efter sin bil såg den försvinna ner för Hantverkargatan. Ingen lärare i bilen, två elever.
Ja, oh, nu det gick.
Ja, det förtäljer inte historien.
Men det har hänt.
Det har hänt.
Ja, 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 ja. Här är mycket dråplighet som har hänt. Efter Sankt Eriks trafikskola så gick det till andra trafikskolor, förstår jag.
Ja, jag började ganska strax därefter i en trafikskola söder om centrala delarna. Heter Farsta trafikskola. Och där jobbade jag då ett antal år. På gott och ont. Ett mycket trevligt område att jobba i till skillnad mot mitt inne i stan.
Men lite lugnare.
Men det var ju betydligt lugnare, ja. Trafiken var lugnare. Jag fick ju överta då en bil och ett antal elever. Bland annat en dam som hade gått igenom samtliga trafiklärare plus chefens utbildning. Och den damen fick jag ta över.
Och det var ju ja, det var inte en dam då som inte kunde ta körkort, utan har fått lära sig.
Hon hade gått igenom då flera trafiklärare som inte hade orkat med damen i fråga, utan den gick i arm, eleven gick i arm till andra lärare och slutligen hamnade hos mig. Och jag såg på ett utbildningskort som tillhör varje elev i varje trafikskola vad de har genomgått och hur långt de har kommit i sin utbildning. Jag insåg ganska snart att den här eleven hade kommit så pass långt att mycket väl kunde klara sig i trafiken på egen hand. Med trafikläraren bredvid sig förstås. Och vi åkte iväg och det gick hackigt minst sagt. Och vi kom körande då över en ganska stor väg i Farsta. Och mycket trafik kommer i korsningen. Eleven tittar stint rakt fram och bara gasar. I trafikskolan så hade vi alltid något som heter dubbelkommando. Broms, koppling, ibland en gas, men koppling och broms definitivt.
Så både eleven och läraren kunde sköta grejerna samtidigt?
Ja, men om läraren tryck på kopplingen innan eleven så var det lärarens koppling som tog förhand. Men där fick jag då både bromsa, för det kom trafik i korsningen, mycket trafik. Bromsa ner farten, trampa ner kopplingen och växla ner till en lägre växel innan det var våran tur att passera korsningen. Kommer bort. Lektionen i frågan, det var att vi skulle starta i backe, lära eleven starta i backe. Och vi kom ju fram till en backe så småningom och stannade i backen och jag frågar eleven: vad tycker du? Hur har det gått så här långt? Jo, det har gått jättebra, tyckte tanten, damen i fråga. Och jag förklarade då hur jag hade då manövrerat bilen genom korsningarna framåt. Men det accepteras inte för det inte är godgjort. Så jag sa, ja men bra, då tar du startar i backen här nu. Ingen brant backe, ingen liten motor, utan en normal backe. Och det blev motorstopp. Det blev motorstopp. Det blev åter motorstopp. Till sist säger damen i fråga: jag klarar inte det här. Nej, sa jag. Men vi måste ju gå igenom detta ändå. Men det fungerade inte hos damen. Hon brast i gråt. Och öppnade dörren och klev ur bilen. Och ville gå hem. Men det var ju ganska långt ifrån trafikskolan. Så jag sa nej. Vi byter plats så ska jag visa hur vi gör. Så vi bytte plats, eleven satt på passagerarplatsen, jag satt mig i förarplatsen och demonstrerade då start i backe. Varvid att det slutade med att jag fick köra hem bilen. Så att så slutade den lektionen.
Vet vi om tanten någonsin fick körkort?
Ja, dessvärre så vet jag det. Nämligen ett annat program vi kanske ska prata om.
Ja, det kommer nästa del
så
två.
Så vi får ta det kanske i del två.
Ja, då är del två då. Ja. Men det har ju då varit, jag kan tänka mig att du har stött på alla möjliga konstiga människor som vill ha körkort.
Oh, ja.
Som elever och en del är mer lämpad än andra. Har du varit med om att någon har kört perfekt?
Nej.
Det var snabbt så. Har det varit allt ifrån dåligt till sämre?
Ja, och till helt omöjligt.
Till helt omöjligt?
Ja. Det är en trafiklärares skyldighet i trafikskola att tala om för en elev att det här går inte. Du kommer aldrig få ett körkort. Det är en skyldighet man har. Du kan inte vägra någon att fortsätta att övningsköra i trafikskolan. Men du kan klart konstatera och tala om för eleven att det här går inte. Och man får inte lura en elev på pengar. Därför ska man notera ett utbildningskort som jag nämnde tidigare. Ja. Att jag har talat om för eleven dag och vilket antal lektioner. Att det här är svårt. Det här är mycket svårt att få ett körkort. Det här ska nedskrivas i utbildningskortet.
Det här utbildningskortet är rätt så intressant. För det är någonting som heter, jag vet inte om det heter då så, Sveriges Riksförbund. Sveriges Trafikskolors Riksförbund, vad heter det?
Ja.
Och då, det är ju en riksomtäckande organisation som ska se till att det inte är mygel på det här sättet. Utan det ska skötas på ett snyggt sätt. Just för att man ska undvika att lura. Men då, eller inte lura, kanske låter fel att säga så. Men så att det inte blir misstag i form av att du, den här personen kommer aldrig kunna köra bil. Men vi ska ta så mycket pengar som möjligt. Det är en garanti för att det ska inte vara så. Utan det ska vara en ärlig utbildning. Som fungerar och är kontrollerad av en myndighet.
Absolut, så ska det vara. Och de som är då bestämmande parten i de här föreningarna, Trafikskolans Riksförbundsföreningar, de som är chef över hela föreningen ska naturligtvis tala om för alla undersåtar där i föreningen hur det här fungerar.
Ja.
Med kraven som gäller på trafikskolor och trafiklärare.
Och det var ju det som du sa där 1971, att det fanns en myndighet som kontrollerade att du kunde lära ut. Och då ska det ju finnas en liknande motsvarighet nu som ser till att bilskollärarna ska lära och veta och kunna. Framförallt ha pedagogisk utbildning samt då vi är införstådda med vad det är för regler som gäller.
Absolut.
För att det ska, och det är också en intressant grej, för jag har en bekant som har tagit körkort hyggligt nyligen. Och just det här att en skola är inte så bra. Då ska du kunna ta ditt utbildningskort och säga hej, det här är mitt utbildningskort, jag vill ha det. Och sen går du till nästa skola, så ska det inte vara något problem.
Det är en klar möjlighet och en klar skyldighet från trafikskolans synpunkt att lämna från sig utbildningskortet till en elev som önskar byta trafikskola av oavsett vilken anledning.
Det kan ju vara allt ifrån att bilen luktar illa till att personkemin inte funkar. Det kan vara vad som helst.
Exakt.
Så eller att man flyttar till en annan ort. Kan vara vad som
det
helst.
Det också. Och då ska eleven få med sig sitt utbildningskort som den nya trafikskolan, den trafikläraren som jobbar där, ska kunna läsa av utbildningskortet och se vad eleven står på för nivå.
För det är standardiserade punkter som fylls i, att du har genomfört de här momenten i utbildningen, och då ska du kunna veta. Du ska med ett enkelt kort kunna visa, jaha, du har ju gått igenom det här, du startar i backe och backar runt krön och krypkörning och allt det där, det ska stå.
Ja, det var tre punkter man skulle fylla i det här utbildningskortet. Det var demonstration, självlärning och avklarat moment. Det vill säga, man demonstrerar en lektion, säg parkering, och sen fick eleven då
öva
på det, att den här övningen fungerade. Då kryssade man i den biten att det var klart och gick vidare till slutpunkt då att det var godkänt.
Enligt trafikläraren.
Enligt trafikläraren.
Biskolläraren.
Ja. Trafikläraren, ja.
Ja, det är ju väldigt intressant. Och det är ju väldigt mycket som man inte känner till igen om det här egentligen. Framförallt det är många som inte tänker på det. Om de går i bilskola så glömmer de ju det direkt dagen efter de har tagit körkort eller någonting. För då försvinner det. Men det är en enorm organisation, en enorm massa byråkrati bakom det här för att det ska vara ett säkert regelverk.
Ja. Och återigen så jag vill bara anknyta till senare då
avsnitt
där vi talar om andra synen på det hela. Ja. För vi har ju det här området med privatiseringen den som vill öva privat för att få ett körkort. Där finns ju också krav man ställer, men inte på samma sätt.
Nej.
Och det tycker jag vi kan gå in på lite senare.
Ja, det går vi in på senare. Men jag tänkte, finns det någon annan så här? Du jobbade i Sankt Erik, du jobbade i Farsta, sen gick du vidare till den tredje kanske?
Ja, jag slutade karriären i en trafikskola, som Vantörs trafikskola, som var placerad i Hagsätra söder om Stockholm. Och där var vi då från början då en chef som då kallas för föreståndare, utbildningsledare senare. Och sen då en utbildad trafiklärare, i det här fallet jag. Slutligen där så blev det ytterligare en trafiklärare, så vi var två trafiklärare och en då utbildningsledare chef. Jo då, där var vi och där hände det incidenter också naturligtvis. Både på gott och ont. Jag minns speciellt ett tillfälle när jag hade varit i början på en utbildning med en elev, en trevlig kille faktiskt, mycket sympatisk grabb. Vi hade varit och tränat då på starta bilen och växla och åka runt ett kvarter, och jag tyckte att det här känns bra, så nu kan grabben få köra tillbaka till trafikskolan. Och han satt vid ratten och jag satt bredvid, och där åkte vi iväg då upp till trafikskolan. Och när vi kommer upp på en väg så får vi ett möte. Och min då erfarenhet och min blick säger att det är någonting som inte stämmer. Och skärper min blick då mot den mötande bilen som kommer över mer och mer på fel sida, det vill säga mot oss. Det slutar med att jag blir tvungen att ta tag i ratten och styra upp våran bil på trottoaren. Med tanke på att den andra bilen då kör på fel sida och rakt in i en trafikdelarstolpe. Där stannar den bilen och vi stannar. Jag kliver ur bilen för att gå fram och se vad är det frågan om. Jag kommer fram. I baksätet på den här bilen är det två större hundar som slår sina nosar mot bilrutan i bak och skäller. Jag blir oerhört oroad och rädd. Så jag vågar inte göra något mer. Där kommer en taxibil körande och stannar och ser hela situationen. Jag ber taxichauffören ringa polisen. Jag har ju min elev och min tid. Så jag ber taxichauffören ta tag i det hela. Men lämnar naturligtvis namn och namn på trafikskolan. Och åker vidare med min elev till trafikskolan. Jag kör. Eleven är skärrad. Så kan en situation inträffa för en trafiklärare.
Var det inte någonting att du höll på att krocka med föreståndaren också en gång?
Jo det stämmer faktiskt också. Det ingick i utbildningen att man skulle köra landsvägskörning. Och landsvägskörning till skillnad mot stadskörning, det innebär ju högre hastigheter bland annat. Och träna omkörningar, att bli omkörd och att köra om. Med tecken och sikt och vad det tillhör för att få en säker omkörning. Vi var ute på en väg som leder från Nynäsvägen till Muskö. Och den där Muskövägen, om vi kallar den så, är ganska kurvig och backig. Och vi hade varit borta på Muskö genom tunneln och var på väg tillbaks igen mot Nynäsvägen och vidare. Och ser att ner i en backe står en långtradare still. Och jag ber min elev som kör min bil. Jag ligger med min bil först. Min chef med sin bil och elever ligger bakom. Jag ber mina elever att bromsa in, ta försiktigt. Det är något som inte stämmer där nere i slutänden av våra nedförsbacke. En långtradare som sagt står där. Och vi bromsar ner, eleven bromsar ner och vi smyger sakta framåt. Jag får då syn i backspegeln på att min chef i sin bil med sina elever inte har uppfattat situationen. Vilket gör att det är omöjligt att göra någonting åt det. Chefens bil med elever ränner in i våran bil. Och där står vi då. Två bilskolebilar som har kolliderat. Vi får avbryta den här landsvägskörningen. Jag i min bil fortsätter landsvägskörningen. Min chef med sin bil åker vidare till trafikskolan. Så händer det.
Ja, ja, det och jag vi ska alldeles strax avbryta det här och gå in på del två som kommer nästa vecka, men jag kan tänka mig att det blir alltid så om man sätter sig ner och börjar fundera. Det finns ju miljarders olika scenarion och incidenter som bara poppar upp när du kommer att tänka på det. Och det ena är ju mer dråplig än den andra.
Jag har ändå en liten episod som var rätt intressant. Det är ju så att många bilister som redan har körkort har totalt förringat och kommer ihåg att de själva en gång har varit nybörjare. Vi kom åkande på Nynäsvägen. Upp mot Gullmarsplan i Stockholm. Där har vi två cirkulationsplatser som vi förr kallade för rondeller. I den ena så var det väjningsplikt, den andra gäller högerregeln. Mycket märkligt att det inte var väjningsplikt i båda eller högerregeln i båda, men det var väjningsplikt i ena och högerregeln i den andra.
Tydligt skyltat.
Tydligt skyltat, ja. Vi kommer in i den första cirkulationsplatsen där det är väjningsplikt. Och jag och min elev, vi är ensamma i bilen då, eleven och jag, kommer in i cirkulationsplatsen och från höger kommer då en privatperson i en bil, ensam, en äldre gentleman, och kör så att det blir ett tillbud, kan man säga. Varav den föraren som kommer då från höger, som ska lämna oss som in i cirkulationsplatsen jag företräder, kliver ur sin bil, går fram och vill prata med mig. Men pratar är nog fel. Han argumenterar och skäller. Jag förklarar för föraren att i den här cirkulationsplatsen gäller väjningsplikt. Det vill säga den som kommer utifrån ska lämna föraren inne i trafikplatsen, cirkulationsplatsen, företräde. Men han skäller fortfarande, och vilket gör att till sist ska han gå därifrån. Jag klarar inte av det riktigt. Han måste få veta vad som gäller. Så jag sträcker ut min arm och får tag i farbrons slips och drar honom till mig och förklarar att vet du vad väjningsplikt innebär? Ja, han svarar inte på frågan, men jag säger väjningsplikt innebär att den som kommer utifrån ska lämna företräde, den som är inne i det här fallet en cirkulationsplats ska avvakta och vänta. Jag släpper slipsen och farbron försvinner från mig.
Det var bättre för.
Ja, det fanns många trevliga och roliga situationer, men också otrevliga situationer.
Det
som är mest intressant och trevligt att säga är att många elever var väldigt tacksamma för sin utbildning de fick.
Ja, du har ju fått grejer av elever, presenter och sånt som tack.
Ja.
Det är ju trevligt att bli uppskattad. Ja, på det sättet. Och då är det en bra lärare som lär ut på ett bra sätt, så blir ju eleven bra. Man lär ju för livet, inte för stunden.
Helt klart.
Och får man en grundläggande utbildning så är det ju någonting som hjälper då vid prov och sånt och uppkörningar.
Det är vad man hoppas och önskar som trafiklärare, att den som är elev ska behålla sina kunskaper och informationer även när man fått sitt körkort. Men vi har ju sett baksidan på myntet där också.
Ja, vi har gjort det. Jag inser här att vi har pratat betydligt mer än en kvart. Så att vi ska väl göra så att eftersom du har haft en så intressant karriär så gick vi vidare, så skulle vi kunna ta del två med del två av din trafikkarriär. Det vore väl ett bra beslut?
Ja, varför inte? Jag tycker det. Vi var väl inne på att det finns en annan syn på det hela med utbildningar, det vill säga myndigheten då som ska avgöra om utbildningarna är till följd eller inte.
Ja.
Och jag hade jobbat i trafikskolan ett antal år och sökte då till myndigheten som trafikinspektör.
Och det blir då nästa del i den här sektionen.
Ja.
För att 71, ja det var länge sedan, men det känns som det vore igår. Du tänker på det, då är du nästan där, du upplever det nu.
Jag ser bilderna framför mig hela tiden. Ja,
ja, det är spännande. Vi säger så här, tack för idag och så på återseende till nästa vecka.
Ja.
För då kommer det ännu mer tjafs om trafik och elände.
Ja, jag tackar.
Och mer fåniga historier kanske.
Ja.
Tack för idag.
Tack.
Hej då.
Hej.